Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan handlar om svenska folkets syn på ålderskontroller på nätet. Ja, god morgon och välkommen till Bli säker-podden med mig Carl Emil Nicka och vanligtvis Peter Esse. Den här veckan är Peter ute och reser så jag får istället sällskap av Måns Jonasson från Internetstiftelsen. Internetstiftelsen som nu i veckan presenterade sin rapport om hur svenska folket egentligen ser på det här med åldersbegränsningar och ålderskontroller på sociala medier. Eftersom det här är ett specialavsnitt så kommer vi att dedikera hela avsnittet till det, så det blir inget nyhetssvep den här veckan. Jag vill bara passa på att flika in att nästa vecka, då är det den årliga politikerveckan i Almedalen. Som jag tidigare har berättat är jag där hela veckan, så om ni också är där och ser mig, passa på att säga hej. Och om ni inte är där, ja, då ska ni ändå inte hänga läpp, för att ni har ändå möjlighet att se vad som händer på Säkerhetsarenan. Ett initiativ som anordnas av bland annat Säkerhetsbranschen, Företagsuniversitetet, SSF och SOF. Därifrån kommer det, precis som tidigare år, att vara flera intressanta paneldebatter och föreläsningar, och alla de strömmas live via Almedalsveckan Play. Så tisdag till torsdag har ni mycket underhållning att ta del av via Almedalsveckan Play. En länk till hela programmet ligger givetvis i show notes. Och där ligger också en länk till ett event som går av stapeln på Vaxholms fästningsmuseum i Stockholm. På söndagen den 5 juli. Då kommer jag nämligen dit och berättar om grundläggande cyberhygien för svenska folket. Sådana åtgärder som alla bör vidta. Sådana åtgärder som ni poddlyssnare självfallet har vidtagit sedan länge. Men som era vänner, nära och bekanta också bör vidta för att vi ska kunna ha ett bra skydd i svenska samhället. Så passa på att komma förbi med era vänner och bekanta och lyssna på en intressant föreläsning om hur vi stärker cyberhygienen i svenska samhället på Vaxholms fästningsmuseum söndagen den 5 juli. Med det sagt hoppar vi in på veckans huvudämne. Och då har det blivit dags för mig att säga god morgon och välkommen till Bli säker-podden för första gången till internetlegendaren Måns Jonasson. Välkommen hit!
Tack, otroligt. Vilken, tänk att leva upp till den introduktionen. Det kan bli tufft.
Ja, det har du gjort genom alla år. Du har ju varit med i Bli säker-podden tidigare, men då har det bara varit när vi har klippt ut små urklipp ur presentationer som du har hållit i för Internetstiftelsen. Så jag tror att våra tittare och lyssnare är bekanta med dig, men för säkerhets skull, skulle du inte kunna ge en snabb presentation av vem du är och vilka Internetstiftelsen är?
Absolut. Jag heter ju Måns Jonasson och min titel här på Internetstiftelsen är internetexpert. Och det är ju en väldigt bred titel som vi använder för att jag uttalar mig i ganska många olika frågor. Jag har jobbat på Internetstiftelsen i 18 år. Det börjar kännas som en halv evighet. Och här har jag ju bland annat gjort mig känd för att presentera vår rapport Svenskarna och internet. Men jag har också hunnit med att grunda vårt internetmuseum som var Sveriges första helt digitala museum. Jag är osäker på om det är något mera museum som är grundat sedan det som bara finns på webben, men internetmuseum.se finns alltså bara på webben och där dokumenterar vi hur internet kom till Sverige. Och jag har också grundat vårt barnhack där vi har lärt barn att programmera och gjort 1000 andra grejer, och det har jag kunnat göra därför att Internetstiftelsen är en organisation som driver den svenska toppdomänen .se och numera även .nu. Och det gör vi ju och tar betalt för. Vi säljer dem via våra registrarer. Det finns nästan 2 miljoner totalt .se och .nu-domäner. Alla pengarna vi drar in, de går ju till att se till att zonfilerna genereras som de ska och att säkerheten är hög. Och de pengar som blir över, de gör vi av med enligt vår urkund. För vi är ju en oberoende, icke-vinstdrivande stiftelse. Och en stiftelse har ju en urkund som berättar hur pengarna ska göras av med. Och det gör vi på massa olika sätt. Vår styrelse tolkar urkunden och en av de saker vi gör är att bland annat vara en sorts, vad ska man kalla det för, katalysator i internetdebattfrågor. Och det vi ska prata om idag, åldersgränser, det är ju en fråga där det har funnits väldigt många som tycker saker, både intresseorganisationer men även föräldraorganisationer och sociala mediejättar och företag och stater och så. Och här ser ju Internetstiftelsen att våran roll kan vara att liksom vara en balanserad röst i den här debatten, att försöka lyfta hur frågan faktiskt ser ut, vilka problem det kan bli när man inför den typen av regleringar och så. Och det tycker jag är ganska fint att berätta lite om hur Internetstiftelsen jobbar, att vi försöker föra debatten och kring internet i Sverige framåt på ett liksom seriöst och vederhäftigt sätt.
Mm. Och det är ju inte bara den listan över personer och organisationer som har tyckt till om den här ålderskontrollfrågan du nämnde. Det finns ju fler på den listan, ska jag snarare säga. Till exempel en podd som har lyft den många, många gånger. Och så även idag. Nu ska vi dyka ner i ämnet igen. Och det är inte med anledningen av nyheten som kom i måndags när Storbritannien meddelade att de ska införa åldersbegränsningar på sociala medier från 16 år, utan det är med anledning av en ny undersökning som ni på Internetstiftelsen har gjort och presenterade resultatet av i tisdags. Tisdags som för övrigt också är dagen då vi spelar in den här intervjun. Hur kommer det sig att ni beslutade er för att göra en sån här undersökning om hur barn, unga och vuxna ser på åldersbegränsningar av sociala medier?
Det är ganska ofta som vi upplever att debatten kring internetfrågor inte riktigt rör sig i liksom faktadimensionen. Utan många förutsätter att alla vet saker och kan saker och tycker saker ungefär likadant som de själva. Och vi vill ju väldigt gärna vara den rösten som kommer med oberoende data. Och det är ett bra sätt att göra det, tycker vi. Det är att göra den här typen av undersökningar. Och nu har vi ju frågat internetanvändare och föräldrar till barn till 8-19 års ålder och barn själva 8-19 år. Och då kan vi se de faktiska attityder som finns kring de här frågorna, och det blir liksom lättare att, tycker jag i alla fall, att prata kring de här sakerna på ett realistiskt sätt när vi ser vad svenskarnas faktiska attityd kring de här frågorna är och inte behöver gissa.
Mm. Och vi kan faktiskt ta och lyssna på ett litet utdrag ur den presentation som ni höll nu på morgonen, där din kollega Freja Blomdahl, som är Insights Manager på Internetstiftelsen, presenterade resultatet.
Om vi börjar med att titta på den vuxna befolkningen så ser vi att en majoritet ser främst fördelar med det här förslaget. Och särskilt då föräldrar till barn i ålder 8-19 år, där nästan 6 av 10 anser att det finns främst fördelar med att förbjuda barn under 15 år att använda sociala medier. Tittar vi lite mer åldersspecifikt inom föräldragruppen så kan vi också se att föräldrar till yngre barn på låg- och mellanstadiet är mer positiva än föräldrar till tonåringar som går på högstadiet och gymnasiet, där man är mer delade i frågan. Om vi däremot tittar på barnen själva så är man betydligt mer skeptisk än vad den vuxna världen är. Här är det endast var fjärde barn i ålder 8-19 år som säger att de främst ser fördelar med ett sådant förbud, och lika många uppger att de främst ser nackdelar. Och sen finns det också en stor del, drygt 4 av 10, som anser att det finns lika mycket för som nackdelar.
Ja, var det ett väntat resultat? Var det det du trodde att ni skulle få fram när ni gjorde den här undersökningen?
Nej, det kan jag inte riktigt säga. Det är spännande med svenskarna och internet, för att det är ganska ofta ändå som jag blir överraskad. Kan man säga så här, nu för tiden så är det få siffror som rör sig när vi frågar om man använder Facebook eller vi frågar om man har använt Snapchat under året. Det är liksom små, små, små rörelser, för internet är numera ganska moget och det är inte så ofta som det händer saker som verkligen överraskar oss. Men då och då så dyker det upp just kring sådana här attitydfrågor. För 2 år sedan, tror jag det var, så frågade vi kring svenskarnas attityd till att polisen skulle få sätta upp kameror med ansiktsövervakning eller ansiktsigenkänning. Och det är en fråga som i privacy-kretsar anses vara väldigt, väldigt, ska man säga, det är en infekterad fråga, tänker vi. Men det var ju nästan 90% av svenskarna som visade sig vara helt okej med att polisen sätter upp ansiktsigenkänning i kameror. Och ibland när vi gör såna här frågor så får vi svar som ligger så långt ifrån kanske det vi själva tycker och det vi själva tror att svenskarna tycker. Och det här var ett sånt tillfälle där svenskar generellt är ganska mycket mer positiva till åldersgränser än vad jag kanske hade förväntat mig. Sen så finns det ju stora skillnader såklart mellan barn och vuxna, men generellt kan man säga att de är mycket mer positiva till åldersgränser än vad jag kanske hade räknat med själv.
Hur kommer det sig då att föräldrar är positiva till att införa åldersgränser?
Men om vi tittar lite på hur samhällsdebatten har sett ut de senaste 5-10 åren så har sociala medier fått klä skott för nästan alla problem som finns i samhället, känns som. Om det inte är gängen som rekryterar via Snapchat så är det drogförsäljning via TikTok och det är utseendefixering på YouTube och det är liksom, på något sätt har debatten skruvats till att barn och unga mår väldigt illa av att vara på sociala medier. Och det här finns det ju många undersökningar, ska vi vara ärliga och säga, som också visar. Och många barn själva som uttrycker den här typen av åsikter att jag sitter still för mycket, jag fastnar lätt framför mobilen. Det har vi själva sett i våra undersökningar också. Men jag tycker ju att debatten är väldigt onyanserad. Det upplevs ibland som att om vi bara får till en åldersgräns på Facebook och YouTube och Snapchat så kommer alla barn liksom röra på sig mycket mer, göra läxan ordentligt, äta nyttig mat och bli jättelyckliga. Och riktigt så tror väl jag kanske inte att det är. Jag tror att det finns andra samhällsaspekter som gör att barn idag mår dåligt och att de uttrycker det via sociala medier och att det blir väldigt tydligt i de kanalerna där vi syns. Mm. Men att det finns en skillnad där, det är väl klart att föräldrar har hakat på den här trenden. Jag tror att många föräldrar har sett problem. Jag är själv förälder till tonårsbarn. Jag ser att det är en utmaning att se till att de inte mår dåligt och ser dåliga grejer och fastnar i liksom meningslösa aktiviteter på internet. Så som jag tänker att det var för mina föräldrar att se till att inte jag spelade dataspel dygnet runt, kanske när jag var tonåring. Alltså det har alltid funnits utmaningar med att vara förälder. Men de här utmaningarna som vi har nu med de här verktygen, jag tror att det är något alldeles extra och att föräldrar idag är väldigt sugna på att få hjälp med en lösning.
Ja, jag kan inte låta bli att reflektera över det du sa om datorspel. För det var ju också den stora grejen när jag växte upp. Att det var datorspelen som var det farliga. Grand Theft Auto hade kommit ut, ursprungsversionen då, inte de här 3D-versionerna. Det var fruktansvärt. Det,
och, där kan man ju köra över hela tåg av Elvis-imitatörer.
Exakt, det, och dessförinnan så var det ju paraboldiskussionen. Vem vet vad det är för saker folk kommer titta på när det går att ta emot sändningar från halva världen.
Ja, det finns ett stort mått av moralpanik såklart i den här diskussionen också. Men om man ska vara ärlig, jag menar jag var en väldigt inbiten dataspelare på Commodore 64-tiden. Mm. Men spelen var ju inte så roliga. Man satt och spelade kanske 4-5 timmar, sen hade man fått nog och liksom var tvungen att röra på sig och gå därifrån för de var inte så kul. Och dagens spel, de är något annat. Det är ju hela världar. Och inte nog med att spelen är roliga, man umgås ju även med sina kompisar in i de här spelen. Och det gör att barnen faktiskt tyvärr tror jag blir stillasittande alldeles för länge. Och det tror jag många föräldrar upplever som ett problem. Och då kan man tycka att en modig och liksom klok förälder tar ju sitt ansvar och ser till att stoppa barnen när de gör saker som är dåliga för dem. Precis som vi förväntar oss att föräldrar ser till att barnen bara får äta lördagsgodis och inte får äta godis och chips till middag varje dag. Precis på samma sätt kan man ju förvänta sig att föräldrar tar ifrån barnen deras mobiler och paddor och datorer när de tycker att nej, men nu har du suttit där för länge. Men här någonstans verkar det liksom finnas en disconnect. Att för den här föräldragenerationen uttrycker att de inte riktigt klarar av det, helt enkelt. Mm.
Ja, och då kommer ju det här med åldersgränser som en väldigt simpel lösning på ett komplext problem. En smått populistisk lösning på ett komplext problem. Och jag undrar verkligen om föräldrarna som är så positiva till det här har förståelse för vad det egentligen innebär. För det är ju en sak att säga att vi vill införa en åldersgräns och den ska funka på något magiskt sätt. Det är en annan sak att säga vi vill ha en åldersgräns och vi har en förståelse för vad det i så fall skulle innebära. Lite samma sak som du minns när diskussionen kring den del av den europeiska CSAM-förordningen som i folkmun kallas chatkontroll 2.0 diskuterades som mest. Där frågan kom om huruvida det skulle vara möjligt att avlyssna pedofilers privata meddelanden. Givetvis vill alla att det ska gå till, att det ska vara möjligt. Men det var väldigt få som verkade tänka efter vad är det egentligen det leder till. Och samma sak, när ni samlade in de här svaren och vi fick det här väldigt positiva resultatet, eller ni fick det här väldigt positiva resultatet när det kommer till viljan att införa åldersbegränsningar på sociala medier. Tror du att föräldrarna som svara faktiskt förstod vad det skulle innebära rent konkret?
Nej, det är jag rätt säker på att de inte gör, för det tycker jag det räcker att prata med folk i ens omgivning om de här frågorna för att förstå att det här är vi som förstår lite mer om tekniken och förstår vad det faktiskt skulle innebära att försöka genomföra en ålderskontroll. Vi har ett försprång här när det gäller att förstå vad det faktiskt betyder. Och pratar man med andra föräldrar i ens närhet så inser man att det här är kunskap som inte finns där ute helt enkelt. Och det tror jag inte heller vi kan begära. Problemet är ju att om vi då använder människors oro, kanske befogade oro för att barn far illa, för att införa lagar och regler som får med sig väldigt oönskade effekter. Det vore inte första gången det sker, men här finns ju en rejäl risk att vi fattar beslut baserat på en rädsla för någonting som är tänkt att hjälpa barn och unga, men som faktiskt bara gör saker och ting värre för både barn och unga och för vuxna. Och det här vill ju vi på Internetstiftelsen förhindra. Vi inser att vi har kommit till ett läge nu där det kommer att bli åldersgränser i någon form. Men då måste vi ju se till att den lagen och den implementationen görs på ett sätt som inte förstör vår rätt till anonymitet på nätet, som gör att den inte förstör internet som helhet och den öppna och fria internet. Och det är en jätteutmaning vi har framför oss. Jag tror inte många har förstått hur svårt det här faktiskt kommer att bli. Man kan börja läsa lite kring förslagen om man vill för att sätta sig in i ungefär vilken gigantisk utmaning det här kommer att bli.
Vi har ju tidigare här i Bli säker-podden både pratat om problemen med den lösning som de har valt i Storbritannien som jag klassade som rent av vansinnig och som är den absolut värsta när det kommer till möjligheten att vara anonym på nätet och även risken som det leder till när det kommer till dataläckor, att det samlas in en massa information som sedan kan läcka, vilket som vi vet redan har hänt i fallet med Discord. Här i Europa så kollar vi ju framförallt på att använda den här åldersverifieringsappen som det har pratats väldigt mycket kring, både, eller när jag tänker efter, det har inte pratats så mycket kring den. Det är mest här vi har
Nej,
diskuterat
alltså, till
den.
Att börja med så finns den ju inte riktigt än. Det finns ett EU-koncept kring en digital wallet, och sen är det tänkt att varje land ska göra en egen implementation, och det kommer se väldigt olika ut, och den som du har tittat på har ju vissa brister för att uttrycka sig milt.
Precis, precis. Plus då faktumet att EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen poängterade att den ska funka på alla enheter, medan som vi kunde konstatera i själva verket är den låst till bara iPhone och Google eller Android-mobiler med Google Play. Om vi skulle införa en sån här sak i EU, vad tror du att det kommer leda till när det gäller vår möjlighet att vara anonym på nätet?
Jag tror att det kommer bero mycket på vad vi menar med anonym, och jag tror att det beror mycket på vad vi menar med, eller hur vår tillit ser ut till de här tjänsterna som kommer att dyka upp. Ett förslag som ligger är att man inte ska behöva identifiera sig, utan att man ska via en app kunna skapa ett certifikat som berättar att du har åldern inne, och på så sätt bara behöva dela med dig till en tjänst om information att ja, jag är över 15 år. Men det kräver ju någonstans att vi som användare litar på att apparna, som ska till exempel ofta då ska skanna våra pass, vi ska lita på att apparna inte samlar in mer data än vad de behöver. Vi ska lita på att den lagras på ett säkert sätt, och vi ska lita på att den inte läcker och inte skickar mer data. Jag är inte säker på att det här spelar så stor roll för människor, för ett grundproblem vi har i Sverige som jag ser det är att vi har kanske vant oss lite för mycket vid att logga in med BankID överallt. Det är egentligen en liksom väldigt, väldigt yxig lösning för identifikation på nätet. Egentligen så är det är verkligen overkill att använda BankID för att logga in på ICA eller för att logga in på liksom hyresvärden för att betala räkningar. Det har gjort att vi har vant oss vid att det är okej att använda BankID. Det är okej att identifiera oss med den grövsta formen av identifikationen vi har på nätet hela tiden. De flesta använder ju BankID på nätet flera gånger dagligen. När jag pratar om de här frågorna med folk som inte är så insatta, då brukar jag dra liknelsen. Tänk att du var ute och gick på stadens gator och torg, och så var det folk som bad dig att visa körkortet eller visa passet eller visa legitimation hela tiden. Nu ska du gå in i den här parken. Visa legget, tack. Vill du gå in i den här butiken? Visa legget, tack. Det tror jag folk skulle ha en ganska stark aversion mot. Men på något sätt har vi vant oss vid att den digitala motsvarigheten är ofarlig och riskfri, och det finns ingenting vi behöver oroa oss för. Jag är orolig för att det här är ett problem, att vi har vant våra medborgare vid att det är helt okej att visa lägg överallt, och att det kommer att skapa nya problem lite längre fram.
Och vi ska ju komma ihåg att när det kommer till just det här med att gå till det som jag är orolig för att bli det naturliga nästa steget, när politikerna inser att det som i min mening är en snedtänkt åldersverifieringslösning inte funkar, så kommer de att istället vilja satsa på legitimeringskrav. Och legitimeringskrav, det har ju faktiskt till och med två stycken svenska partier pratat om. Dels var det Liberalerna som 2024 poängterade att man, om man ska öppna konton på sociala medier i Sverige, så måste man göra det med exempelvis BankID, men också poängterade att den exakta tekniska lösningen inte var spikad. Och sen Socialdemokraterna som 2025 faktiskt la fram ett konkret förslag om skarpt ID-krav.
Här är sådana som du och jag ett stort problem, och det är att vi frågade ju även i den här undersökningen vi gjorde nu, vi frågade även en sån fråga. Vi frågade, vad tycker du om förslaget att man ska behöva legitimera sig för att få delta i sociala medier? Mm. Och totalt 80% av svenskarna är positiva eller ganska positiva till det förslaget. Så även här finns det ju en väldigt stark opinion för. Man tycker att det är, du och jag är en minoritet här. Vi som har den här mindsetet av att vi inte tycker att det är en bra idé, vi är en stark minoritet. Vi slåss mot en enorm opinion. 80% av svenskarna är helt okej med detta. Och det gör att det blir lite att man framstår som en foliehatt när man försöker prata om utmaningarna med det här. För att folk har redan liksom internaliserat och vant sig vid tanken på det här på något sätt.
Ja, alltså det är så vansinnigt.
Jag ser att du tappar orden.
Att folk inte förstår vad det skulle innebära för det fria demokratiska samtalet. Eller i och för sig, egentligen det här med åldersverifiering på nätet är också en sådan sak, att utesluta ungdomar upp till och med 15 år, till och med då som vi ser i Storbritannien, från det demokratiska samtalet. Tänker inte ens politiker på vad det här kommer leda till när det gäller ungdomsförbunden? Hur ska vi få nya politiker ifall inte ungdomarna kan delta i den politiska samhällsdiskussionen för de fyller 16 eller 15?
Ja, det är en väldigt intressant fråga, och där är det ju så att ungdomsförbunden som jag har pratat med, de är ju helt klart på din sida. De ser ju också den här enorma utmaningen. De använder ju såklart de här kanalerna idag för att värva och rekrytera och informera och hålla kontakten med unga människor som de vill ska bli aktiva i deras parti och rösta på dem i framtiden. Det gäller ju också andra ungdomsorganisationer. Du har liksom massor av barnrättsorganisationer som använder de här kanalerna för att få kontakt med barn och unga. Och det riskerar ju såklart att göra en hel... Det som händer är ju att barn egentligen blir osynliga på nätet. Att barn har inte möjlighet att driva opinionsbildning till exempel om de inte får posta i sociala medier. Barn har inte möjlighet att ta del av information på samma sätt som vi andra. Men kanske mest allvarligt så kan jag tänka mig att det blir ju också så att rent marknadsmässigt så blir det ju ganska meningslöst att skapa produkter och information som riktar sig till barn och unga om de ändå inte ska finnas på de här plattformarna. Och det gör att både politiska partier men även andra typer av intresseorganisationer kommer ju helt enkelt kanske bara strunta i att rikta sig till barn, för det kommer bli för svårt. Om vi tänker oss en framtid där det här faktiskt funkar och barnen faktiskt försvinner från sociala medier, då är frågan, var det verkligen det vi ville ändå?
Låt mig bara backa en mening där, om det här skulle funka.
Jag är ju väldigt stort om där.
Precis, för att utöver då att den här EU-åldersverifieringsappen, grunden för den är trasig, så har vi ju problemet också med att, problemet inom citationstecken, att ifall någon inte vill åldersverifiera sig så struntar de helt enkelt i att göra det genom att tunnla ut sin trafik via en VPN-tunnel till ett land som inte har krav på åldersverifiering. Ja. Tror du att de positivt inställda föräldrarna har reflekterat i de här banorna, att vad det kommer leda till, att barnen kommer hitta sätt att kringgå de här begränsningarna eller vända sig till plattformar där det inte finns någon ålderskontroll eller knappt kontroll överhuvudtaget?
Nu vet inte jag hur gammal du är, men på den tiden när det var en rättegång mot The Pirate Bay och den diskussionen kring fildelning var som starkast, då pratade man ju från ungdomspartiernas sida om att man inte ville att politiken skulle kriminalisera en hel ungdomsgeneration. Här är jag lite inne på att det är samma typ av generationsklyfta. Jag tror att vi riskerar att få en hel generation av unga som blir en sorts, tvingas att bli cyberbrottslingar. De tvingas kanske att skaffa konton på sociala medier trots att de inte får. Och de kommer garanterat att behöva lära sig att använda VPN och andra typer av tekniska hjälpmedel för att komma runt de här åldersgränserna. Men, och det finns ett stort men till här, det vi väldigt sällan pratar om, det är att de som omfattas av de här åldersgränserna, de tjänster som omfattas av de här åldersgränserna, det är ju faktiskt främst de stora techjättarna. båtarna. Det finns ett stort undantag tack vare DSA i EU-förordningen att företag som har färre än 50 miljoner användare till exempel, eller tjänster som har färre än 50 miljoner användare, de omfattas inte av de här reglerna överhuvudtaget. De får man inte ställa ålderskrav på. Och det innebär att om man tar Sverige som exempel, det är ett land som har 10 miljoner invånare. Det finns grovt räknat då kanske 2 miljoner under 20 år. Även om alla svenska barn från nyfödda upp till 20 års ålder skulle vara på ett socialt medium i Sverige så skulle det inte falla in under kraven. Och det tror jag kanske är den troligaste utvecklingen på sikt här. Det är att det kommer dyka upp nya kanaler, nya sociala medier, kanske europeiska, kanske till och med svenska tjänster som vänder sig till just svenska ungdomar som helt enkelt inte omfattas av de här kraven. Och det gör ju att jag vet inte om det blir, lagen blir mer av ett slag i luften. Man kan säga så här, om målet med lagen, om syftet med lagen är att komma åt Meta och Google och Snapchat och TikTok, ja då kanske man lyckas med det. Men om målet är att få ungar att liksom inte vilja vara på internet så tror jag det är väldigt, väldigt svårt att lyckas med det.
Mm. Och jag ser ju en väldigt stor nackdel om det skulle bli på det sättet som du beskriver. Inte för att jag är på något vis emot att vi skulle få en renässans med svenska teknikbolagen, återkomst av Lunarstorm och Skunk och allt vad de nu hette.
Hamsterpaj, det finns massor vi kan återkriva.
Precis, kolla på Internetmuseum om ni vill veta mer om det.
Ja.
Men det är ju det här att i så fall så börjar vi bryta upp internet ännu mer. Vi har ju redan spänningarna när det kommer mellan EU och USA, men vi skulle ha ännu fler spänningar och isolation mellan olika länder och unioner där det plötsligt blir svårare och svårare att interagera med folk runt omkring i hela världen. Vi går från internet till att ha ett Euronet eller ett Swinet till och med.
Det är lite mer kanske som internet var på 90-talet där man visserligen hade en e-postadress och kunde nås av alla teoretiskt sett, men man pratade mest med sina lokala communities ändå. På sätt och vis kanske det är en lösning på det här problemet på lång sikt, för att det är möjligt att en del av de här problemen vi ser med sociala medier idag, för både vuxna och barn ska ju tilläggas, är kanske att de är väldigt, väldigt stora och drar in väldigt mycket pengar. Så affärsmodellen som sådan skapar ju incitament för företagen att göra tjänster som vi alla tycker är ganska tråkiga och jobbiga att ha att göra med. Det är väldigt mycket reklam, det är väldigt mycket trick för att få en att stanna kvar. Medan svenska tjänster, i alla fall tidigare, riktade in sig på helt andra typer av intäktsmodeller. Det är möjligt att det här är, vi kan väl se det som en chans till en ny guldålder för liksom 90-talswebben. Det kanske kommer tillbaka. Och jag tror inte det vore dåligt. Jag tror det kanske vore riktigt bra.
Ja. Och en stor fråga till då som relaterar, det är ju hur det här skulle påverka de federerade tjänsterna. Hur skulle de kunna regleras i så fall? Till exempel... Ja,
när räknas man har nått 50 miljoner medlemmar till exempel?
Ja, precis. Precis. Jag tycker ändå det är intressant det här du nämner med att det är de stora plattformarna. De stora plattformarna, de eldar ju på här också. Meta är förespråkare av åldersverifieringslösningar. Och i min kanske konspiratoriska hjärna så känns det ju som att huvudskälet till att de är det är att alternativet för dem vore värre. Alternativet för dem skulle vara att göra sin prioriteringsalgoritm för vad som visas mindre beroendeframkallande. Det skulle innebära att de var tvungna att ta ett större ansvar kring innehållet som visas. Det skulle innebära att de skulle införa troligtvis åtgärder som hade påverkat även de vuxna. För vi ska komma ihåg att många av de problemen som vi har nämnt här när det kommer till sociala medier är någonting som berör den vuxna ålderskategorin också i hög utsträckning. Kan det vara förklaringen till varför det finns en sån ovilja att ta itu med grundproblemen? Eller är jag ute på väldigt tunn spekulationshal is här?
Det kan väl vara både och. Jag tror absolut att det är ju en tunn spekulationsis, men jag tror absolut att det ligger någonting i det. Jag kanske är på samma spekulationsis då. Det är klart att det är billigare för de här företagen att släppa annonsintäkter på de som är under 16 år till exempel. Det är väl troligtvis en rätt begränsad annonsintäkt ändå, för det är en målgrupp som inte har så mycket pengar. Ja, de är väldigt flitiga användare på tjänsterna, men de klickar inte så mycket på annonser och spenderar inte så mycket pengar. Och om alternativet är att reglera det här för alla, förbjuda till exempel personlig reklam för alla användare, ja då är det klart att det är mycket, mycket värre. Och då kan man ju tänka sig att det ligger nära till hands att säga att nej men absolut, vi skapar tonårskonton som är begränsade och som har alla de här grejerna ni ber om, de är nedlåsta, ni gör ingen personlig reklam, ingen spårning och allt det här. Och då blir det fritt blåst på vuxenkontorna. Så att jag tror nog absolut att så sluga är de nog att det är så de resonerar, det tror jag.
Ja. Och resultatet av det, ja, det kommer vi börja se, för att de här åldersbegränsningarna, de har ju redan införts i USA, förlåt, inte i USA, i Australien. Och under ert event tidigare idag, då hade ni också en liten genomgång av vilka konsekvenser som det har fått hittills, även om det är väldigt nyligt. För alla er tittare och lyssnare som vill ha hela versionen, det ligger givetvis en länk till inspelningen i show notes. Men kan du, Måns, bara kortfattat summera, vad har egentligen hänt rent konkret på andra sidan jorden där den här typen av åldersbegränsningar redan är införda?
Men det som är speciellt med Australien, det är att i deras lag så har man ju faktiskt namngett tjänster och ålagt specifika namngivna tjänster att helt enkelt förbjuda konton för barn under 16 år. I Sverige så gör man inte lagar på det sättet, utan om vi får en svensk lag så kommer den att beskriva vilken typ av tjänster med vilka funktioner som inte är tillåtna. Men i Australien har man då pekat ut till exempel TikTok och Snapchat och de tjänsterna, som de vanliga tjänsterna som vi tänker på, som är de som alla tycker är så jobbiga och läskiga för barn. Och det man har gjort är att man har tvingat de här tjänsterna med ganska grova hot om viten att helt enkelt identifiera konton som tillhör barn och stänga ner kontorna och sen rapportera hur många konton man har stängt ner. Och det har man ju lyckats med. Det är miljontals konton som har stängts ner. Men nu 6 månader senare då, när man följer upp det här, då gör man precis som vi gör här i Sverige. Man gör studier, man frågar barn och ungdomar om de har minskat sin användning. Och då ser det ut som att mellan 7 och 8 av 10, så runt 70-80% av ungdomarna är kvar i obegränsad mängd på sociala medier. Och de har hittat sätt runt förbudet. De har antagligen lurat verifieringssystemen, de har kanske skaffat VPN, de har använt någon av alla de metoder som finns för att ändå skaffa konton. Och det vi också såg väldigt snabbt, det var precis det som vi pratade om nyss, att mindre tjänster som inte då är namngivare i den australiensiska lagen, de har ju blossat upp och fått många nya användare. Så att man kan väl säga att så här långt så ser det ut som att lagen är ett stort misslyckande. Men det tycker såklart inte den australiensiska regeringen, som gärna skryter om att det är så här många miljoner konton som är raderade. Men jag tror att det vi ser väldigt tydligt, det är att barnen vill vara på nätet. De har kontakt med varandra, de har sina vänner, de har sina aktiviteter. De vill kunna följa nyheter, sport, nöje och allt det som vi vuxna vill kunna göra på nätet. Och lag eller inte lag, så kommer de att hitta sätt att göra det. Det syns väldigt tydligt i Australien att den här lagen inte spelar så stor roll.
Jag hoppas att vi är kloka och faktiskt drar lärdom av det vi har sett där. Och det finns faktiskt en tung aktör till som önskar det. Och det är UNICEF, barnrättsorganisationen. I slutet av förra året då publicerade de ett blogginlägg som ligger länkat i show notes, som avslutas så här, citat: "Låt oss dra lärdom av Australien och andra länder som går före, men också lyssna och involvera barn och unga här i Sverige i lösningarna. Eventuell lagstiftning om åldersgränser i Sverige måste utgå från barnens bästa och barns alla rättigheter. Annars riskerar den att inte få avsedd effekt och underminera barns rättigheter istället för att leda till en verklig positiv förändring för barn och unga." Slut citat. Mm. Nu har vi då alltså en situation där barnrättsorganisationer inte ser liksom åldersbegränsningar som en patentlösning, en silver bullet på problemet med ohälsa på sociala medier. Någonting både UNICEF och även Save the Children UK var snabba ute och kommenterade på plattformen X efter att Storbritanniens Keir Starmer presenterade de här kommande begränsningarna för ungdomar i Storbritannien. Men vi har barnrättsorganisationer som är kritiska, cybersäkerhetsspecialister som har totalsågat de lösningar som har lagts fram, både de som används i Storbritannien och den här EUs åldersverifieringsapp som har presenterats. Vem i hela friden är det som fortfarande tycker att det är en god idé? Och om man värnar om just barns säkerhet på nätet, varför lyssnas det inte på de som bryr sig om säkerhet och barn på nätet?
Det här är ju inte en ny fråga, eller hur? Så här ser det ut i snart sagt alla säkerhetsfrågor som jag har varit aktiv i de senaste 20 åren på nätet. Att ganska ofta tycker jag vi hamnar i en situation där de som förstår tekniken förklarar varför det är en dålig idé att reglera på det sätt som man försöker reglera. Det gäller chat-control, det gäller FRA, det gäller massor av regleringar som man gör, och det kommer att gälla även här. Men det man inte kan göra, tycker jag, det är att helt strunta i den uppenbart stora oro som finns från föräldraorganisationer. Och jag tror att det som sådana som du och jag ibland gör, det är att vi blir något raljanta när vi pratar kring de här frågorna. Och vi pratar om hur tekniskt omöjligt det är att lösa någonting och så. Och då är jag rädd att vi framstår som talibaner åt andra hållet istället. Och här någonstans, vi måste ju hitta ett sätt att mötas i den här frågan. För vi kommer att få lagar kring det här. Vi måste hitta ett sätt att göra det här på ett sätt som inte skadar internet, som inte gör det omöjligt för barnen att vara på internet, men som förhoppningsvis också kanske sätter press på företagen att göra bättre plattformar. Jag är inte säker på exakt hur det ska gå till, men för att kunna vara konstruktiva i den här debatten så måste vi nog bara acceptera att opinionen ser ut som den ser ut. Det finns en stark vilja där ute att göra någon form av reglering. Och när politikerna känner den här starka viljan, ja, då börjar de agera. Kalla det populism, kalla det smart politik, kalla det vad du vill. Men politikers uppgift är ju någonstans också att fånga upp vad folket vill och genomföra de förändringarna. Man skulle kunna argumentera för att det vore extremt odemokratiskt om 80% av svenskarna vill att det ska vara åldersgränser i sociala medier och så vägrar politikerna att lagstifta om det. Så någonstans här så måste vi på något sätt hitta gemensam mark att komma framåt. Jag har inte heller någon silver bullet nu på exakt hur vi ska lösa det här. Men vi får fortsätta att prata. Vi måste fortfarande fortsätta att utbilda kring de negativa sidorna med de föreslagna lösningarna. Varför det inte är en bra idé att kräva den här typen av identifiering. Men vi kanske också måste föreslå andra typer av lösningar då som är genomförbara.
Och en stor del av det är ju att också ha bra underlag att stå på, vilket ni på Internetstiftelsen nu har tagit fram genom undersökningen som ligger länkad i sin helhet i show notes. Där hittar ni också en inspelning av presentationen som Internetstiftelsen höll om den här rapporten i tisdags. Den ligger på YouTube och i vanlig ordning så ligger den där publicerad under Creative Commons-licens, vilket gör att vi kan återanvända delar av den här i podden, vilket jag alltid uppskattar. Måns, jättestort tack för att du tog dig tid att medverka här i podden och förklara de saker som ni har kommit fram till och hjälpa till att sätta situationen i ett bra perspektiv, ett mer oberoende perspektiv kanske än vad vi har presenterat här i podden tidigare, som har varit väldigt fokuserat på de problem som vi har sett med de tekniska lösningarna som har föreslagits, inte lika mycket på vilka lösningar som är alternativ, även om vi givetvis också har åtminstone i förbifarten lyft till exempel de förbättringar som kommer till föräldrakontrollsfunktionerna i nästa version av iOS och iPadOS som släpps i höst. Om man vill veta mer om Internetstiftelsen och jobbet som ni gör, vart ska man vända sig då?
Jag kan få tipsa om dels internetstiftelsen.se såklart, men jag kan också få tipsa om vår eminenta sajt internetkunskap.se som har jättebra kunskapsmaterial, tycker jag själv då, helt ojävigt, att väldigt bra kunskapsmaterial kring allt ifrån säkerhet till just föräldraskap och frågor kring AI och allt möjligt som har med nät att göra. Så på internetkunskap.se finns både artiklar och videor som förklarar på ett lättbegripligt sätt svåra tekniska koncept och förhoppningsvis gör det lite lättare att förstå vår digitala samvärld. Så om man vill tipsa någon som i en sån värld som kanske behöver lite hjälp att förstå vår digitala samtid, då tycker jag att internetkunskap är en bra resurs.
Det håller jag med om, även om jag också är lite partisk där, för jag kan ju säga att om ni scrollar lite så kan det hända att det dyker upp ett känt ansikte. Måns, tack så jättemycket för att du medverkade, och till alla er som har tittat eller lyssnat på veckans avsnitt, stort tack för att ni har hängt med den här veckan också. Vi hörs såklart nästa vecka igen med ett nytt avsnitt av podden som gör er lite säkrare för varje vecka som går. Och avslutningsvis, glad midsommar!